Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Vi får lyssna in en av Sveriges absolut främsta entreprenörer som fullständigt har exploderat, nämligen Mikael Snabb. Vem är då han? Jo, det var så här att han var konsult, sen tröttnade han på allting. Han hade väldigt, väldigt hög lön, men kände att nej, jag är sugen att bli entreprenör och jag vill verkligen förändra. Och då så såg de att nej, men för kvinnor så finns det skönhetsvård för allt egentligen, men i stort sett för män så finns det bara dubbeldusch och typ ingenting alls. Så att då kom Recipe for Men. Några år senare så sålde de det här i över 25 länder och blev en enorm succé. Och sen så funderade han lite grann igen, vad är det jag ska nu för någonting? Och sen så kontaktade han och hans kollega Bianca Ingrosso, och Kaja kom till, som blev en total succé, värderat till miljardbelopp, och de har gjort exit på det, omsätter flera hundra miljoner och bara exploderar hela tiden. I det här avsnittet får vi höra om e-handel, vi får höra på entreprenörskap, vi får höra på hur man ska tänka kring content, influencers. Och jag kan säga att jag lärde mig jättemycket på det här. Så att är det så att du vill driva bolag i framtiden, oavsett vad det är, ja, men då ska man lyssna på det här. Nu får du lyssna in Mikael Snabb.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mikael Snabb.
Tackar, tackar. Trevligt att få vara med.
Jätteroligt att ha dig här. Måste bara fråga dig. Jag heter ju Alexander Jönsson i början. Min mamma tycker Jönsson var så alldeles tråkigt, så hon funderar ju på så, nej, men det ska vara något med pärlor så här. Pärlekvist, pärlekrans, pärlestolpe vet jag också var på förslag. Jag tror att det inte blev det. Pärlesten, pärlegrus. Så blev det ju pärleros till slut. Pärlefors försökte vi, men det var taget. Mikael Snabb, har du hetat det hela livet?
Jag har hetat det hela livet. Det är ett soldatnamn. Det kommer från första världskriget. Jag tror att det var min farfars far, eller farfars farfar. Jag är lite osäker där. Men vi hette då Fejen i efternamn i samband med första världskriget. Och stavningen hade de väldiga problem med i det militära. Så då tvingade de min farfar att välja på tre namn. Och det var Snabb, Kanon och så var det någonting som var så väldigt fint.
Jag tror atombomb.
Atombomb. Nej, men jag tror det var något sånt där fint, så här, Af Riddarhag eller någonting sånt där. Det kan man ju undra varför han valde just Snabb, men jag vet inte, jag trivs med det. Det känns skönt. Och det är ju en story liksom, så det är ett soldatnamn.
Fantastiskt. Ja, men det är magiskt det. Ja. När jag gjorde lumpen, då var det inte svinroligt att heta Pärleros, för då hette alla strid och krig och det och andra. Liksom kom jag så här, Pärleros till er tjänst. Det var inte lika coolt liksom.
Men det är ändå fint på något sätt, alltså, att ha ett namn som, alltså det kan ju vara på gott och ont, men som folk kommer ihåg också. Mm. Alltså när man var ung och kanske hade gjort något dumt, då hade det kanske varit nice att heta Svensson, för då är det ingen som kan söka upp en liksom. Men heter man Snabb så blir man ju ihågkommen, och det är lätt att hitta personen också.
Men jag tänker mig så här, det är ju ganska vidrigt namn att heta Snabb, för att ja, du måste ju, hur många, vad är det vanligaste saken folk ska försöka skoja om när du säger att du heter Mikael Snabb, och framförallt ungdomar liksom, vad brukar folk dra som nu bara japp när jag har hört?
Alla, eller de flesta säger alltid, ja, men är du Snabb då? Och alla är ju ganska roliga därför att de tror att de är den första att säga det liksom. Alltså det är så här genomgående, och jag är så här, fan, ni borde väl ändå förstå att det är ganska många som har sagt det här innan liksom. Men vad fan ska man göra? Det är ju bara dra på smilbanden och
ja, det är samma sak. Ja, det är samma sak som Ida. När hon varje gång hon säger att hon kom från Åmål, då säger alla, de tror ju inte att någon har sagt innan, aha, fucking Åmål.
Ja, exakt.
Ja, det var nog 17 1800 gånger som de någon säger det.
Och Ida Varg säger, är du rädd för vargen? Och, ja, jag säger att den där kommer liksom. Ja,
men härligt. Men du, vi ska verkligen prata. Jag älskar ju sådana här avsnitt verkligen. Entreprenörsresor, så jag har ju följt dig och följt er. Och hört så mycket om er, så att jätteroligt att du är med. Så att det här avsnittet kommer ju verkligen handla om, så att din resa kommer prata mycket entreprenörskap och allting. Och vi kan väl spola tillbaka lite grann till starten. Det var på Ekerö det startade, där också den första, var det där du kom till? För där kom ju också Sveriges första paddelbana till.
Jaha, nej, det var inte där jag kom till faktiskt, utan jag spenderade mina första år i Åkersberga faktiskt. Och sen så flyttade vi till Ekerö när jag skulle börja i andra klass. Men där är jag uppväxt med mamma och pappa. Och har en lilla syster också. Det var en fantastisk plats att växa upp. Det är ju en ö väster om Stockholm. Om det är några som kanske inte exakt vet var det ligger. Och det var en så här idyllisk barndom, lite Bullerbyn, och man cyklade ner till stranden och man cyklade runt med kompisar och lekte och spelade fotboll och hockey. Och jag hade det jäkligt tryggt och bra. Liksom.
Vad var ditt första jobb då?
Det var ju ganska enkelt eftersom min pappa jobbade på Pharmacia, hette det på den tiden. Nu vet jag inte riktigt vad det heter, men det var ju ett superstort läkemedelsbolag. Så jag fick hänga med honom där och jag fick faktiskt sitta och dubbelkontera fakturor när jag gick i sjunde klass. Och sen dess, och det gick ju ganska bra, och det var ett stort företag, så sen så fick jag fortsätta där på sommaren och göra massa olika saker. Jag har jobbat på internposten där. Man gick runt med en sån här som en kundkorg, som det ser ut på ICA när man går och handlar. Så var det liksom register i den där som var sorterat efter namn och avdelningar. Och så gick jag och delade runt ut såna här bruna kuvert som man skickade internt på den tiden. Det här är ju så länge sedan, så mail var ju inte ens uppfunnet då. Utan då skickar man papper till varandra. Så där gick jag runt med. Sen var jag också i fabriken där och jobbade med olika mediciner. Jag jobbade med som förpackningstekniker, som det heter då. Jag packade läkemedel helt enkelt. Jag satt vid löpande band, jag gjorde genotropin som är ett tillväxthormon som man ger till småväxter när man ser det på när de föds. Jaha. Som gör att de kan då i vissa fall bli, ja, vad ska man kalla det för då, normallånga. Men det jobbade jag med länge, och sen så jobbade jag även med intralipid som är en näringslösning som man får när man ligger på sjukhus, när man får näring intravenöst. Så jag jobbade också på löpande bandet där. Så jag började jobba tidigt. Jag jobbade i sjuan, hade tur att få det här jobbet, och sen så jobbade jag hela min ungdom egentligen i samband med studier, och efter lumpen jobbade jag också där och sådär. Så det var ett fantastiskt ställe att vara på. Jag fick vara på många olika avdelningar och lära mig mycket om läkemedelsindustrin. Sverige har ju en enormt fantastisk historia inom läkemedel. Alltså om man tittar på många av de här stora världsbolagen. Idag har de väl oftast slukats upp liksom av internationella stora spelare, men vi är ju väldigt duktiga på forskning och utveckling i Sverige.
Men sen så, jag vet inte, var det du som gjorde det också? Men var du med på Svenska Krämfabriken?
Ja, alltså det som hände sen, det var ju att den här fabriken i Mora där vi producerade, den hette Simplus. Den drevs av en gammal farbror som var superduktig, men han var ju till åren. Och sen så kom hans son som heter Johan Mattsson och skulle ta över det där. Och då tog vi ett samtal med Johan, och han har en partner fortfarande som heter Per. Och så kom vi fram till efter lite förhandlingar och sådär att fan, vi slår ihop de här två verksamheterna. Vi var ju duktiga på varumärken och de var duktiga på produktion, och så kände vi att fan, vi ser till att ha en fabrik, och sen så producerar vi och gör lite olika egna varumärken, men vi kan också producera lite private label då, att vi producerar åt andra. Och det första vi gjorde när vi hade gått ihop, det var att vi sålde den här fastigheten i Mora, och sen så byggde vi en egen fabrik i Falun. Och den döpte vi då till Svenska Krämfabriken, och då gjorde vi om bolagsnamnet då från Recipe for Men till Svenska Krämfabriken. Så skapades Svenska Krämfabriken. Och
vad kostar att bygga en fabrik? Alltså det känns så här att det känns så långt ifrån att göra en startup nu att bygga en fabrik. Vad kostar det typ?
Nej, men det kostar hur mycket som helst.
Men jag tänker så här, maskiner och allt möjligt. Och så var det hur dyrt som helst.
Ja, det var hur dyrt som helst. Men vi hade ju ett fastighetsbolag, eller det var inte vårt fastighetsbolag, men vi hade kontakt med ett fastighetsbolag som byggde själva fabriken. Och sen så hyrde de ut den till oss då. Men de byggde den ju på våra ritningar. Och maskinerna kan man ju, de flesta kan man ju leasa också. Så att vi körde på helt enkelt. Och fabriken som vi byggde var väldigt stor. Och vi grävde ner tankar i marken. Så att vi inte släppte ut något spillvatten i dagvattnet och sådär. Vi gjorde en fabrik som redan på den tiden var oerhört hållbar. Och många av till exempel apoteksbolagen då. Monopolet föll och det kom många nya kedjor och alla ville ha sina egna varumärken då. Så att vi började producera ganska mycket åt olika apotekskedjor och det rimmade väldigt bra med deras hållbarhetsstrategi, och de ville ju flytta produktionen till Sverige och sådär. Så att det var oerhört framgångsrikt och bolaget blev väldigt stort, väldigt snabbt, men det var också ett jäkligt komplext bolag. Det var ju dels private label-produktion, att man skulle ha på med produktion. Och produktion av alltså hudvård och hårvård och sådär. Det går ju under Läkemedelsverkets regler och sådär. Så att det var väldigt mycket regler med fabriken. Men där var Johan och Per väldigt duktiga. Sen så gjorde vi ett antal egna varumärken också. Och sen producerade vi åt andra. Och så exporterade vi och så importerade vi. Så det var ett jättekomplext bolag som ändå var relativt litet, om man säger så.
Jag tycker att det låter så mycket stök bara, tycker jag.
Ja, jättemycket stök.
Så mycket stök. Alltså jag vet ju bara hur det är så här med liksom Ida. När de trycker ut liksom 100 produkter nu i år typ. Mm. Att det är så mycket saker, och det är flaskor, och det är innehåll, och det är etiketter. Och så att man ska göra det till andra. Och sen så är det det, och sen är det en massa olika leverantörer som ska skicka, och någon skickar lite sent, och någon gör det, och så, och jag blir så här, vilken soppa! Mm. Alltså det finns möjlighet för magsår, det finns ju.
Det finns många möjligheter för magsår och allt möjligt. Och det var ju otroligt komplext, och egentligen våran dröm när vi startade Recipe, det var ju att starta ett varumärke och kunna fokusera på det. Men det bars ju inte, utan affären utvecklades, och vi, både jag och Jesper och även Johan och Per, vi är ju sådana människor som bara såg möjligheter och inte problem. Så att kom det någon och sa så här, ja men fan, skulle vi inte kunna göra det här? Och då var det alltid svaret ja liksom. Så att det här byggdes ju på hela tiden, och det blev ju komplexare och svårare och så vidare. Men det var ju ett fantastiskt bolag som växte varje år, och lönsamheten växte varje år också.
Mm.
Men det var ju enormt mycket jobb, och att synka en hel fabrik och sen prioritera. Vad gör du när en stor apotekskedja ringer och vill ha sin julkartong 2 veckor tidigare än planerat, samtidigt som du har slut på Recipes for Men's ansiktsmoisturizer och du behöver producera den? Ja, då blir det ju en konflikt liksom. Man sitter på flera stolar och sådär. Så att...
Var det den här tiden? För det här är ju fortfarande liksom uppgående i karriären, med mycket, mycket jobb. Var det den här tiden du jobbade som hårdast?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag jobbade extremt hårt. Jag har jobbat väldigt, väldigt hårt ända sedan egentligen jag började jobba. Men den här tiden var ju superrolig också. Vi var ju 5 grabbar i samma ålder. Även om Johan och Per var baserade i Falun, så umgicks ju vi, och vi hördes liksom dygnet runt på telefonerna. Och det var ju många saker som gick bra. Det var ju många som ville börja producera hos oss, och våra varumärken gick bättre och bättre ut hos återförsäljarna. Så det var ju superroligt, och bolaget växte. Men sen så då, ja, men sommaren 2017, då kom vi väl till ett litet läge där jag och Jesper kände att fan, vi har så mycket varumärken och det är så mycket att fokusera på. Vår dröm är liksom att fokusera på ett varumärke, och efterfrågan på produktion ökade enormt mycket. Och det var inte vi lika intresserade av som Jesper och Johan och Per då. Så det blev ganska naturligt. Det blev en så här, om det nu finns, men en lycklig skilsmässa liksom. Där vi sålde våra andelar. Och de jobbar ju kvar än idag och äger där och har utvecklat bolaget enormt mycket. Och de har ju tagit över CCS gamla fabrik i Borlänge. Och bolaget, jag vet inte hur stort det är nu, men jag tror de omsätter en bit över 300 miljoner i år, eller förra året. Så att de har gjort ett superjobb.
Verkligen.
Och jag och Jesper, vi gick ju vidare och funderade lite där under hösten på vad vi ville göra och sådär. Och vi var ju väldigt trötta, för det var ju vi som var ute och sålde, och det var vi som skapade liksom de flesta av varumärkena. Och vi hade ju sett då under åren hur retails krav på marginaler hade ökat. När vi började jobba, då ville återförsäljarna ha 40% marginal. Och sen så ökar de kravet med 1 procentenhet varje år. Så i slutet då, runt 2017, då var de uppe i 57-58, och vissa ville till och med 60% marginal. Och då blir det ganska enkelt att tänka att då måste man liksom spara på kostnader för att kunna tjäna några kronor. Och då blir det ju till slut slutkunden som blir lidande. Kvaliteten blir sämre, man väljer billigare ingredienser, billigare förpackningar, man har inte råd med marknadsföring och sådär. Så vi kände att fan, finns det inget sätt att liksom hoppa över de här återförsäljarna? För vi tyckte ändå inte att det de tillförde motsvarade de här kostnaderna. Det vill säga, alltså köper en produkt, jag ska inte nämna några namn, i en butik för 1250 kronor, så tar du bort momsen, då är det 1000 kronor kvar. Då ville de ha 600 av de här 1000 kronorna, och så fick du 400. Så då var det svårt. Och det vi kom fram till då, det var ju liksom e-handeln. Och vi kände att fan, ha en e-handelsbutik, det är liksom, då har man ju hela marginalerna själva, och då kan man ju producera någonting som håller en fantastisk kvalitet om man också har de här 600 kronorna att spela med. Och det var då som vi började prata lite om Bianca. Och jag har ju känt Pernilla då, Biancas mamma, i mer än 20 år. Och vi hade ju jobbat tillsammans med Bianca lite. Vi hade ett makeup-varumärke som heter By Terry som vi tog till Sverige. Och vi bjöd in Bianca till vårt kontor och hon satt sig där. Vi hade en sån här jättestor disk liksom, med alla produkter. Sånt som du kan se när du är på NK på makeup-avdelningen. Och så sa vi till henne, men du kan sätta dig här och prova lite. Och sen så gick vi in på kontoret och jobba, och sen efter några timmar kom han ut. Och då satt ju hon kvar där fortfarande, helt liksom förhäxad i den där make-up-världen. Så vi kände att fan, Bianca, hon är ju liksom som en make-up-artist, som en av de bättre make-up-artisterna vi har träffat. Liksom. Så duktig var hon. Mm. Och det var ju hennes största intresse, make-up. Och hon har ju vuxit upp i logerna tillsammans med sin mamma när hon har varit ute och turnerat. Så har Bianca suttit där i make-up-logerna och lekt med borstar och make-up och är liksom super, super duktig och älskar det där. Och det vi gjorde då, vi tog ett möte tillsammans. Vi träffade Bianca och Vanessa på Nyko faktiskt. Mm. På Östermalm i Stockholm. Och vi diskuterade lite kring våran vision. Och då visade det sig att de satt och jobbade på sin sida på ungefär samma sak. Mm. Och det där mötet tog aldrig slut. Utan vi bara fortsatte att jobba på direkt. Det här var ju i februari 2018. Mm. Och det var så jävla roligt för att vi bara började jobba tillsammans och så var det så här, ja men vem ska äga vad och hur ska det se ut och så här. Det var liksom inte viktigt för någon av oss utan för oss var det viktigare att liksom hitta på ett fantastiskt namn och att skapa fina produkter och vilka fabriker vi skulle jobba med och hur skulle sajten se ut och hur skulle, så att vi glömde nästan bort det där, men sen till slut så förstod vi att vi var tvungna att dela upp det och så vidare. Och så där.
Här har jag en fråga faktiskt som jag har tänkt på så mycket, och du kommer säkert svara politiskt på den. Men jag blir så här, hur kan du och Jesper äga mer än Bianca och Vanessa? För att hon ägde typ 30% där någonstans. Och sen så hade Vanessa typ hälften. Och sen så gör ni ett jättejobb, men jag tänker så här, det är ju så beroende av Bianca. Varför har inte Bianca typ så här 50%? Och sen så har Vanessa, förstår jag att hon är mindre, och sen så har ni, ni gör ett jättejobb så här. Och det var ju bra förhandlat av er, men jag har tänkt på den sen jag hörde första gången. Och nu kan man ju ställa frågan till dig. Liksom.
Absolut, jag kan berätta som det var att när vi gjorde själva dealen sen då, då var det så här att jag och Jesper, vi finansierade allting själva. Så att vi riskerade alla pengarna. Och det är ju ganska dyrt att ta fram en make-up-linje. Och det är dyrt att sätta upp en e-handelslösning med lager, logistik och så vidare. Så att vi tog all den finansiella risken. Och vi var också de som var mest operativa så att säga. Framförallt i början då. Så vi satt ju på ett litet rum på nummer 18 och vi satte upp all e-handelslösning och det var också vi som hade jobbat med de här fabrikerna där vi producerar då. Vi jobbar ju med världens bästa fabriker när det gäller produktion av make-up och det är ju extremt svårt egentligen att överhuvudtaget få börja producera där, särskilt om du är okänd. Men vi kände ju till de här efter alla våra år i skönhetsbranschen och vi hade ju varit på samma mässor och ställt ut och så vidare. Så att jag och Jesper och Bianca ägde lika mycket var från början. Och vi var alla tre liksom nöjda med den fördelningen. Liksom. Vi typ kokade ihop alla små bitar. Att så här, vi var ju tvungna att jobba mest. Vi riskerade det mesta finansiellt. Bianca, utan henne så vid lansering så hade vi ju sålt 22 produkter. Men med Bianca då vid lanseringen så blev det ju en supersuccé. Men Bianca hade nog inte kunna gjort det här varumärket utan oss heller. Så att, sen kan man alltid diskutera, så skulle hon ägt mer än oss? Ja, idag definitivt. När vi började jobba ihop, då hade hon lite drygt 200 000 följare. Mm. Och var inte alls lika stor som hon är idag. Liksom.
Mm, förstår.
Men det är väl egentligen svaret. Sen var det ju en förhandling och jag tror absolut inte att Bianca är missnöjd med hur den fördelningen var då. Det tror jag inte. Eller det är hon inte, det vet jag. Vi gör ju projekt ihop tillsammans med Bianca. Och jag och Jesper och Bianca ser ju oss liksom lite som ett team. Och även om Bianca är betydligt yngre än jag och Jesper och vi är gubbar, så har vi jävligt roligt tillsammans. Och vi försöker hjälpa varandra också med olika saker. Mm. Så att, nej men jag tror att vi alla tre är nöjda med den där fördelningen.
Teamet är ju AO och ni har ju gjort, och ja, kollar man på den här fantastiska sagan så har det ju gått bra. Ja. Det är ingen snack.
Nej men alltså, det som var egentligen från början tanken för mig och Jesper, det var att vi hade ju gjort oss en slant på krämfabriken och vi tänkte väl liksom trappa ner lite och så tänkte vi att ja, men det här kanske kan bli ett bolag som kan gå hyfsat bra och vi kan ha ett litet kontor och åka till och äta lite lunch ihop och du vet sådär. Men sen när vi började där i februari och efter vägen, och då hade vi ju en väldigt tydlig strategi, och den strategin den finns på faktiskt på ett A4-papper ritat med penna som, ja, det var jag och Jesper och Bianca som gjorde den där, och den följer vi liksom minutiöst än idag liksom, även om bolaget nu är superstort liksom. Och när vi liksom närmade oss släppet då, vi släppte ju det här 20 november, så märkte vi att det bubblade där ute och folk var ju oerhört intresserade, och det var ju influencers som hade gjort samarbeten också på den tiden, och det fanns ju många som hade släppt någon kollektion med kläder och så vidare, men ingen hade riktigt gjort ett liksom eget varumärke i den här omfattningen, så vi kände då att fan, det här kan ju bli riktigt bra. Och sen vid släppet så var det ju helt sjukt liksom. Alltså jag tror att jag gick väl upp typ 17 kilo på från februari till november. Jag jobbade ju dygnet runt och var ju knappt hemma liksom. Ja, men wow. Både jag och Jesper, vi hämtade inte våra barn från förskola och skola en enda gång, och vi gick ju verkligen all in och vi slet liksom natt och dag och försökte oss själva, våra familjer och vår egen hälsa liksom för det där. Men när man väl satt där sen vid själva släppet, så folk har frågat hur kändes det och så här, och jag tror att det närmsta man kan komma det är typ om du är i Las Vegas och sen så drar du in sån här enarmad bandit liksom. Och så råkar du få den här stora vinsten att det bara rasar och rasar och rasar ner pengar liksom. Och det här var inte pengarna först och främst vi såg, utan vi tittade ju på antal orders liksom, och man sitter ju och följer. Så du kan ju se liksom per sekund hur många order som kom in, och det var ju så här shit liksom. Och vi kände jäkla vad häftigt liksom. Det var ju så här en otrolig liksom belöning efter allt slit. Jag har varit på lite med triathlon, jag har kört Kalmar Ironman där, och det var lite så här som man gick i mål där efter liksom varit ute och cyklat och simmat och sprungit i 10,5 timmar, så bara där kom målet liksom. Och det här var väl ändå 10 månader vi hade hållit på med det här projektet dag och natt liksom.
Men vad är så här målet då? Är det börsen? Är det att det ska bli ett bolag som finns över hela världen? Vad är liksom din tanke med allting?
Nej, men min tanke är väl att
du får drömma lite liksom och bara så här. Det här hade varit kul liksom.
Det viktigaste för mig nu, det är typ att varumärket växer och lever kvar. Alltså om man tittar på typ Coco Chanel eller Estée Lauder. Det är ju ganska få människor, ja nu är du lite yngre än mig, men i våra generationer som ändå vet att det var ju Estée Lauder är ju en kvinna liksom. Och även Coco Chanel var en kvinna. Mm. Och det vore ju superkul om Kaja kan leva kvar liksom i generationer så som de varumärkena har gjort. Och liksom att mina barnbarns barn säger att det här var liksom farfars far tillsammans med hans liksom bästa kompis Jesper och deras partner Bianca liksom som kom.
Kollar
på
någon gammal handmålad bild när ni sitter där i två stolar med grått hår och rynkorna hänger ner till halsen. Och,
men det där lämnar liksom fotspår är allt viktigt. Jag kommer ihåg förstår. Även när Recipe för mig började när det gick kast och allt det där, och vi kom in på NK, vi smög liksom runt på hyllorna och så bara shit, våra produkter står här bredvid de här liksom. Så såg man någon kund som bara kolla, han tar en Recipe-produkt. Helvete ja, liksom. Fatta vad sjukt. Ja, han vill betala 250 kronor liksom. Och det är ju en jävligt skön känsla liksom.
Nej, men jätteintressant att höra. Ja, men det har varit supertrevligt att prata med dig, Mikael.
Detsamma.
Det har varit jätteintressant att höra, och man lär sig massa saker hela tiden. Och intressant att höra liksom alla de erfarenheterna som du har och alla de här åren också. Mm. Och få höra på hur man tänker och vad man ska göra och inte och sådär. Så att jag har fått med flera saker som jag tänker så här, men det här var väldigt intressant. Det här måste jag skriva upp sen och liksom snacka med mitt gäng om.
Ja, men det är ju liksom någonting som jag hoppas på, att det är folk som lyssnar, att de känner ändå att det har varit kanske någonting nytt eller att man har väckt några tankar och funderingar hos folk liksom. För det som är spännande att vi plockar fram det här A4 som vi hade på första mötet, det som jag tycker är jäkligt spännande, det är att liksom grundstrategin är exakt samma som då liksom. Ja, vi har inte avvikt, och det är så jäkla lätt att man gör det, och det kommer in nya människor och det är så här, vi ska fokusera på det här, och så det där borde vi fokusera på. Sen så kommer Jesper och säger, nej, strategin är den här liksom. Och ibland är det jag som säger och ibland är det Bianca liksom. Så att vi har aldrig liksom avvikt från grundstrategin. Och den tror vi stenhårt på liksom, fortfarande.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig,
ja,
funkar det?
Det funkar absolut. Då kan man skicka ett mejl. Det är väl det bästa. På Mikael, vanligt M-I-K-A-E-L @kajakosmetics.com.
Cosmetic, det är där man får, där min dyslexi var, men jag lägger i alla fall in det i...
Och det är ett S på slutet då, Cosmetics. Så att cosmetics.com. Ja.
Jag lägger in det här i poddbeskrivningen om man skulle vilja komma i kontakt.
Super.
Men du, stort, stort tack att du var med. Superintressant att höra på och ja, lycka till behöver jag inte säga, men vi hörs och tack för ett jättebra avsnitt.
Tack detsamma. Det är ju nära att få vara med och grattis till dig också, till alla framgångar som både du och Ida har. Se fram emot att titta förbi om jag är i Marbella någon dag.
Verkligen, verkligen. Ha det jättebra,
super.
Stort tack.
Ha det så bra, tack så mycket. Ha det bra, Alex. Hej, hej, hej.
Fram Gang Spotten with Alexander Pelleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.